Velkommen tilbake til Stridens håp, en serie som setter fokus på en urgammel strid for sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste time skal vi fortsette vår samtale og studie her i Stridens håp, i det vi følger Guds folk ned gjennom historien og ser hvordan de har stått for Guds ord, for den sanning som han har gitt dem. Vi har vært her i 1800-tallet over de siste programmene, og vi fortsetter det nå inn i 1850-tallet, i det vi følger Guds folks forståelse som har vekst frem her. Forståelsen er et sanningssystem. Forståelsen er Guds lag, sabbaten, og nå også hvordan at en forståelse av åpenbarelsesboken, og ikke minst det 13. kapittel, begynte å sette et større ljus over de tre englenes budskap, og spesielt den tredje engel, og hva det var for en konflikt som her drages opp med den gruppe som holder Guds bud, og den gruppe som ikke gjør det. En interessant del av historien som vi skal se her, og se hvordan det også har en innflytelse på oss i dag og hva vi tror. Men først litt tilbake til det hvor vi var siste gang.
Ja, man börjar ju se att i himmelen så finns precis som på jorden en helgedom och det allra heligaste. Och där inne förstås Guds lag. Mm. Och man förstod på ett djupare sätt vikten av Guds kärleksprinciper för oss människor i relation till frälsningen och försoningsverket som helgedomen försökte kommunicera, som Gud använder för att kommunicera frälsningsplanen till oss människor. Jesus tjänst i det allra heligaste lyfter fram domen, avgörandet av konsekvenserna för våra gärningar, vårt beteende här på jorden som människor, där vårt enda hopp är tro på Guds nåd och hans frälsning. Medans Guds önskan är att vi ska leva ett liv i harmoni med hans principer och kärlek som visar sig därifrån helgedomen. Så man såg ett annat fokus på lagen och framförallt då också sabbaten som en välsignelse ifrån Gud för oss människor i det liv vi lever här på jorden. Jesus höll sabbaten, alla trogna människor genom historien har följt Guds vilja och hans bud, hans kärleksprinciper.
Och något som inte minst på det tidspunkt var de levde skulle få en jättestor betydelse för sabbaten som ett tecken på Gud som skapare. Var ju något av det som det blev större och större konflikt omkring i det du hade hela Darwin och hans teorier som började att vinna stor intresse och fokus på den tiden som drog bort hela idén om att det även fanns en skapare.
Mm. Och inte minst också den bakgrund av att Guds ord, hans lag och speciellt sabbaten, specifikt som det står i Bibeln, hade tryckts ner och förändrats av antikristmakten under en lång tid. Och man kände inte till de här sakerna generellt. Men när Bibeln kom fram och vi kunde söka, folket på den tiden kunde söka att basera sin tro och sin frälsning på Guds löften i Bibeln, så upptäckte man ju förstås också de här sakerna.
Och då är det vi är tillbaka på och se också på, vi tittade på de här tre änglarna i Åpenbarelsesboken, och hur det är att speciellt den första ängel hade satt fokus på tillbetan av Gud som skapar, pratade om domen som var inne, vi har sett mycket på det. Men när vi ser vidare på det och läsa ned genom de andra änglarna, inte minst som vi ser på den tredje ängel i vers 9 i det 14 kapitel på Johannes uppenbaringen, då förstår vi att när de kom till den här texten så står det att en annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst: den som tillbeter vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själva få dricka av Guds vretes vin. Och så fortsätter vi med beskrivningen där. Och det är att tillbete djuret och dess bild och vad det betyder. Och det är en ganska stark varning här som sätts in. Och var att man på något sätt börjar förstå att det här står i kontrast med det andra. Men för att förstå vad det är Bibeln pratar om här, vad det här vilddjuret är och det bild som pratas om här. Då är det kanske viktigt att förstå sammanhangen, Kenna. Det är väl det som plötsligt började klarna för den här gruppen kristna också i under 50-talet, där man började förstå sammanhangen av kapitel 12 och 13 i relation till det här.
Ja, och det är klart att de hade ett gott syn och överblick över de två första änglarna av de tre änglars budskap. Så de var naturligtvis nyskärrig på den tredje ängeln och prövde att finna ut av vad detta kunde vara för något.
Riktigt.
Och som det blev sagt, så när Hiram Edson får detta syn eller den uppenbaringen om att Jesus gick in till det allra helligaste istället för att komma tillbaka till denna jorda den 22 oktober 1844, så begynte ting att öppna sig upp för detta folk som kom skuffande ut av denna tiden då. Och denna skuffelsen skulle ju faktiskt allt snuset till något väldigt positivt för dem, för de gledet sig innerligt över de nya tingene som de fick se, och skuffelsen den glömde de då och kunde vända sig framöver. Så de studerade då kapitel 13 och de förstod att den nya makten som skulle komma fram där ifrån vers 11, den skulle följa upp på det som den första makten hade gjort genom 1260 år.
Så vi ser, alltså du säger en makt i begynnelsen av kapitel 13.
Ja, det är det första dyret som kommer upp av havet.
Riktigt, vad är det för ett djur? Vi har någon bild på det här som några försök på att beskriva eller avbilda kanske vad det är som Johannes hade sett.
Det som är lite förunderligt här, det är att många seere här, de vill undras över det vi säger. Visst vi hade gått för exempel 200-300 år tillbaka i historien och du hade haft kremen av bibelstudenter i världen sittande samlat där, så ville det varit den största självfölgelighet. Många av de tingene som vi snackar om, för exempel disse profetien i Daniel, de var särdeles aktuella för alla teologer och bibelstudenter upp genom tiden. Det är kun nå i denna tid att folk, att kristna virkar likegyldiga över dessa tingene. Så det är nog så väsentligt att få med sig akkurat det då.
Och det du säger då är att kopplingen mellan det första vilddjuret här i uppenbaringen 13 och Daniel, hur den ser du den kopplingen?
Jo, när vi analyserar det lilla hornet i Daniel kapitel 7 och i kapitel 8, speciellt i kapitel 7, så ser vi att det är en klar parallell till den makten som är beskrivet i uppenbaringen kapitel 13, det första dyret som kom upp av havet. Det är så många slående paralleller mellan dessa två beskrivelserna att vi må konkludera med att det är samma makten. Det är också samma makten som är beskrivet i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och på detta punkt så har kristna varit eniga sedan oldkirken. Så det är inte någon debatt om akkurat den saken. Debatten är identifikationen på denna makten. Och helt fram till Millers tid så var protestanterna eniga om att detta är pavkirken och ingen annan makt. Efter den stora skuffelsen i 1844 så begynte protestanter att tvila på denna fortolkning. De begynte att tvila på hela det systemet som håller uppe denna typ av fortolkning, som heter det historiska fortolkningsprincipet. Så faktiskt talt så är detta 1844-talet, det är ett väldigt väsentligt tal i Bibels kronologi, i kirkens kronologi. Ja, så det första dyret här må vi konkludera med är en representation för pavkirken. För exempel så står det att det skulle hålla på i 1260 dagar. Det står 42 månader, som är det samma som 1260 dagar.
Okay.
Ja. Och det står att det skulle upphöja sig själv, det skulle förfölja, det skulle spotta Gud. Det skulle göra allt det som det lilla hornet i Daniel 7 skulle göra. Ja. Och när det som avlöser detta dyret, det är det andra dyret som kommer upp av jorden ifrån vers 11 och nedover. Det är på en måte, när de 1260 åren utlöper, så kommer det ett nytt dyr som sättes i aktivitet. Och det är det andra dyret. Och det var ukänt för alla kristna egentligen, den säkra identiteten på på dette dyret før 1844.
Skal vi lese litt av teksten der om det her djuret som beskriver det, og så kan vi sette en bild på også som er igjen en idé av hva det er som Johannes kan ha sett her.
Ja, skal jeg lese disse versene nedover da, fra vers 11. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Og det er faktisk talt første gang vi har et dyr som stiger opp av jorden. De andre dyrene, de kommer opp fra avgrunnen, eller så kommer de opp fra havet. Og det at de kommer opp fra havet, det betyr at de kommer opp fra det store folkehavet. Mm. Og dette dyret er annerledes. Det er også det siste av de apokalyptiske dyr i Daniel og Johannes og Maring. Det er det siste dyret som fremstår. Og det kommer da opp fra jorden. Det hadde to horn, like som et lam, men talte som en drage. Mm. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne, og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyr, det som fikk sitt dødelige sår lekt. Så med andre ord, det går i tjeneste for det første dyret. Så hvis vi har identifikasjonen på det første dyret, så vet vi hvilket dyr, hvilken makt dette nye dyret går i tjeneste for.
Og da har vi også her en bild som beskriver litt forsøk på å måle opp liksom, det her djuret som har i alle fall horn som et lam og som stiger opp av jorden. De andre djur, de stiger opp ofte fra havet. Hva er det som skillnad?
Jo, skillnaden er det at havet står som et bilde på folkemassene i denne verden. Folkemasser. Og vi har jo det uttrykket på norsk, folkehavet. Og the sea of people, sier man på engelsk. Så det representerer mange mennesker. Det står forklart i kapittel 17, vers 15 i åpenbaringen, hva vann er et bilde på. Det står der i vers 15, de vann som du så, der sjøgen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål. Mm. Ja. Så dette dyret, det kommer da opp ifra havet og skal sørge for at menneskene i denne verden tilber det første dyret. Og så står det i vers 13, det gjør store tegn til og med for det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Så det opererer med mirakler, tegn og under og den slags. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Mm. Så det dyret som døde i 1798, det dyret blir nå på en måte levende gjort gjennom et annet dyr. For det skulle settes opp et bilde, et avbilde av det første dyret. Mm. Så det andre dyret skulle være en kopi av det første dyret på mange måter. Så man kan illustrere det med å på følgende måte, jeg tar et bilde av Dan, og så kommer bildet ut av de litt gammeldagse kameraene, vet du, som du kunne dra ut etter 2-3 minutter. Så spør jeg, dette bildet, er det Dan? Nei, det er jo ikke Dan. Det er jo et bilde. Det er bildet av Dan. Mm. Så dette nye systemet, det er et fotografi av middelalderens tyranniske system, som forfulgte og opphøyde seg selv og holdt på i 1260 år. Mm. Så dette nye systemet skal operere på samme vis. Og det som var det særegne med middelalderens kirkesystem, det var det at stat og kirke var i skjønn forening. Mm. Og kirken brukte staten for å fremme sine mål.
Og der ser vi jo i historien just den beskrivningen som Gud ger oss i Bibeln her. At først så er den romerska makten någonting som förföljer Guds folk och gör det svårt för Guds sanning att komma fram och att man ska förstå vem han är. Sen nu genomgår ju Rom en förändring under medeltiden, eller i början av medeltiden, strax innan 500-talet, de blir en religiös makt som sen då beskrivs tyvärr som antikristmakten i Bibeln, som är religiösa medel och också ren förföljelse, fysisk förföljelse, arbetar emot Guds evangelium och Guds sanning. Och då, så att säga, men och Satan arbetar enligt Bibelns perspektiv av den stora striden genom de här makterna hela tiden. Mm. Återigen så beskriver Bibeln här då en övergång där den här romerska religiösa Rom, antikristmakten, tar så att säga ett steg tillbaka eller får det här dödliga såret, det här dödliga hugget efter den här specifika tiden. men efter det och under den tiden då de får det dödliga såret och så vidare, eller efter den stora stormaktstiden, om man ska kalla det, för antikrist, så växer det här sista då,
ja,
makten fram, som beskrivs som det andra djuret i Uppenbarelseboken,
ja, ja,
13.
Ja.
Och som förstås likt genom historien ska likna då,
ja,
den metod, det sätt och det beteende som alla de onda makterna använt sig utav.
Riktigt, ja.
Så det, som vi, också, ja, det som vi behöver på något sätt här och identifiera är i första hand, vad är det här djuret som kommer upp på jorden? Vad är det för en bild som den gör? Och vad är det som det pratas om, ett märke här också? Vad är det för ett märke? Så om vi börjar med det första och förstår, vad är det här djuret? Vi förstår, om jag säger att det kommer upp på ett tidspunkt som ligger efter djuret som är innan. Då snackar vi alltså någonstans omkring 1798.
Vi må leta efter karakteristikerna som är gitt oss i denna beskrivelsen i Bibeln. För hvordan fant vi ut av vem det lilla hornet är? Jo, vi finner ut av att läsa de specifikationerna om detta lilla horn. Hvordan kan vi känna igen detta lilla horn? Jo, det skulle komma efter romerrike, mellan 10 uppdelade nationer. Det skulle tala blasfemiskt, det skulle förfölja Guds folk. Ja, alla dessa karakteristikerna, de samles i ett system, och det är romerkirken. Ja, det är ingen andra system i världen. Man har prövat att få islam till att passa dessa, men det passar inte. Man har prövat andra system, man har prövat Adolf Hitler och Nazi-Tyskland, man har prövat all världens ting, men det är kommunismen, allt möjligt, men det passar inte med alla de karakteristikerna som är gett.
Och vilka karakteristiker har vi då på det nästa djur?
Nettopp, ja. Och det är det vi må pröva att finna ut av. Och jag har skrivit upp några karakteristikerna.
Ja.
Så ska vi se om detta passar. För det första så från Bibeln så ser det ut som det ska uppstå i väst. För dessa rikene, där är 7 apokalyptiska riker i Daniel och Johannes och Baring, som har existerat från Daniels tid upp till vår tid. Dessa är då representerat som dyr. Ikke sant? Nu löve, björn, leopard och alla dessa här. Det är 7. Och dessa de startat i öst och så har de bevägt sig mot väst. Persia och Babylon för exempel i öst, och så kommer Grekland som är lite mot väst, och så kommer Romrike som är lite mot väst, och så har vi den franska revolutionen och allt det här mot väst, så nu är det öppnat upp för att den nya makten ska stå fram i väst, och hon skriver också det i den stora stridboken, att vi förväntar oss se den i väst. Ja, så det är bara en del av den strukturen i uppfyllelsen av dessa profetierna. Det nästa är att det skulle vara en nation runt utlöpet av de 1260 åren.
Okay.
Ja, 1798. Och bara några få år för den franska revolutionen fanns sted, så finner den amerikanska revolutionen sted, 1776. Och den amerikanska revolutionen är mycket mildare än den franska revolutionen. Den amerikanska revolutionen går ut på att fjärna paven och kongen som den högsta nationen. Det är folket själv som ska få lov att bestämma. Så det är en republik på en måte. Och detta skedde faktiskt talt samtidigt som pavekirken kollapsade där i kjølevannet av den franska revolutionen. Så står denna nya makten fram som mer och mer som en stor makt. Så det stämmer. Stämmer med uppfyllelsen här. Och så har vi det tredje, det är att det skulle vara en kristen nation. För den nya makten, den blir beskrivet som 2 horn, som ett lamm. Så det blir associerat med lammet, för det hade de 2 horn. Ett lamm har inte horn, då må det bli en sau för det får horn. Så det är egentligen en sån surrealistisk sak detta, som inte existerar i naturen. Men det ger oss ett hint om att det har något med lammet att göra. Och lamm i Bibeln är ett bild på Kristus. Och därför ser vi att detta dyr är en kristen nation.
Okay.
Ja. Så var det någon kristen nation som stod fram runt den franska revolutionstiden? Ja, Amerika. Så det stemmer jo også veldig godt, og Amerika er faktisk talt en veldig kristelig nasjon. Ikke nødvendigvis kvalitetsmessig, men i alle fall kvantitetsmessig.
Ja, det ser vi jo bare. In God we trust.
Så ja, ja, det, ja, riktig, ja. Hele pakka. Og skal, ja, ja, skal du bli president, så må du være en bekjennende kristen. Mm. Og så, sånn er det bare.
Ja, det forventes i alle fall.
Det forventes sterkt at man er en, ja. Videre så, skulle det være fellestrekk med væren i Daniel kapittel 8. For dette dyret, det hadde to horn som et lam. To horn som et lam. Og når vi tenker på dette hintet med lam og de to hornene, så tenker vi på væren i Daniel kapittel 8. Mm. For en vær er egentlig en sau, en hansau. Og det er ingen apokalyptisk bilde som er nærmere enn væren i Daniel 8. Mm. Og væren i Daniel 8 representerte Medio-Persia. Og det kan se ut som at det er visse paralleller her mellom denne nye nasjonen som står frem og Medio-Persia. Og Medio-Persia var et mildt rike som var tolerant overfor religiøse mennesker. Og i Persia så fikk jo jødene lov til å vende tilbake til Israel og alt dette her. Men av og til så kunne det skje intolerante ting, slik som hendelsen med Mordekai, for eksempel, som det står om i Esters bok, hvor det var et komplott, en sammensvergelse mot jødene, mot ett folk, som tilsynelatende holdt sabbaten. Så det var det som kunne skje der, og det er det som ifølge teksten skal skje i dette nye riket. Så det hadde fellestrekk med væren i Daniel 8, og så skulle det være en helt ny makt. Dette er det altså den siste makten av apokalypsens makter. Mm. Ja, det er den siste, og det er en ung makt, ifølge beskrivelsen her. En ung makt, en helt ny makt, og Amerika er den nyeste nasjonen i verden på en måte. Mm. Ja, den er, når du går til Amerika, så når de snakker om at vi har noen historiske minner her og der, så er det bare 200-300 år gammel. I Europa så er de 2-3000 år gamle, men i Amerika er det bare 200-300 år gammel. Mm. Så en helt ny makt, og så vokser den fredelig frem. Det er en annen karakteristikk fra teksten. Den vokser fredelig frem. Altså, leksikon og sånn vil fortelle oss at i motsetning til havet, hvor disse andre dyrene kommer frem, hvor det er bølger og det er vind og det er uro, her kommer denne nye makten frem som en plante.
Spirer frem som en liten. Ja,
ja, i rolig omgivelser. Mm. Og Amerika ble ikke en nasjon på grunn av masse kriger. De hadde noen stridigheter med indianer og urettferdighet fant sted med slavehandel og alt dette her, men det var ikke noen voldsomme militære konflikter. Ja,
historikere har jo beskrivet Amerika litt ja, på det sett som den her spirende planta som kommer frem.
Ja, og så står det her at de bruker karismatikk til å forføre mennesker. Altså, det gjør store tegn i vers 13, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne, og ild i Bibelen er et bilde på ånd. Og hvis det er en god ånd, så er det den hellige ånd. Hvis det er en ond ånd, så er det djevelens ånd. Så her bruker man tegn og under og mirakler, og i vers 14 står det at folk blir forført på grunn av tegn og under og mirakler. Det er ikke sånn at man forkynner Guds ordet, og folk bøyer seg for å høre Guds ordet, men folk bøyer seg fordi de ser tegn og under og overnaturlige ting. Magi. Mm. Og det er jo ikke, det er jo ikke det vi skal bøye oss for. Når folk fulgte Jesus, så var det jo på grunn av Jesus sine mirakler, men det Jesus lærte var fullstendig harmoni med Guds ord. Mm-hmm.
Så om man sammendrar lite grann flere av de her ulike karaktertecken som du har dratt frem, ja, da er det ikke så svårt å konkludere egentlig hva resultatet ja, er, og hva det er for en nasjon som passer på den her beskrivelsen.
Ja, og jeg synes jo den sterkeste av de, jeg kunne nevnt flere karakteristikker her, men den sterkeste av dem er jo det som teksten sier, at denne makten skal tvinge hele verden til å tilby det første dyret. Så hvis en makt, en nasjon, skal tvinge hele verden, så betyr det at denne makten har muskelkraft. Det betyr at denne makten er i stand rent militært til å tvinge resten av verden. Hvis vi går til et hvilket som helst land i Europa, så kan ikke det tvinge hele verden. Det er ingen land i verden som kan tvinge hele verden unntatt et land i dag, og det er Amerika.
Og det er jo interessant om man skal se i relasjon til når vi ser på oppfyllelsen av profetien og, ja, og hvordan vi gjør, for at på det tidspunkt når vi var tilbake i 1800-tallet og som vi pratet om i første hand her, da var Amerika ikke den samme sterke militærmakt. Men interessant nok er å se at tiden har bare, om man skal si, bekreftet at profetien er sann. Og det er jo interessant, tvert imot at man ibland så vet man liksom, man har en antagelse og så ser man lite, ja, men det passer ikke riktig med utviklingen. Men her ser du jo bare en bekreftelse på at det faktisk passer.
For litt over 100 år siden så var USA den nummer 25 i verden når det gjaldt militære muskler. Mm. Polen blant annet var foran Amerika. Så man ser jo når
men det var historie nå.
Ja, og John Andrews, som var den første som kom på denne ideen om at Amerika er oppfyllelsen her, det kom han på i begynnelsen av 1850-tallet. Så var det jo sånn sett veldig urealistisk den gang, eller det var veldig vågalt å si noe slikt den gang. Og han var den første i historien som plottet ut denne fortolkningen. Og det har vist seg i ettertid at den har virkelig slått til. For hvis vi går tilbake 30-40 år, så ser vi at store deler av kristenheten, altså den fundamentalistiske delen av kristenheten, sverget til at Sovjetsamvel og Russland skulle være den aggressive, apokalyptiske makten i de siste dager, og skulle angripe Israel, og det var sågar en i Norge som påstod at de ville angripe Nord-Norge, denne bjørnen som var så forferdelig fartruende. Etter 11. september så hører vi nesten ikke et pip om det, og kristne, evangeliske kristne, folk som tror på Guds ord, som inspirert av en allmektig Gud, ja, de heller mer enn nå i retning av å se på Amerika, og de prøver å finne ut, er det noe i Amerika som kan stemme med det som Bibelen sier? Men John Andrews, som sagt, 150 år før de andre.
Det her er inga konstigheter at Jesus uppenbarar sånt här i sitt ord, i Bibelns profetior. Vi har ju sett genom historien, när man studerar Bibelns profetiska perspektiv, så ser vi att Gud gång på gång varnat och beskrivit specifika makter och riken, Babylon, Medien-Persien, Grekland, Rom, det religiösa Rom och medeltiden, reformationen, franska revolutionen och det som oroligheterna i Europa som vi pratat om här i serien en del. Och sen också beskrivs i avslutningen av det här Bibelns profetiska perspektiv ett rike som beskrivs så som det uttrycks här, inte bara ett lokalt litet rike någonstans, utan ett rike med globalt inflytande, en världsmakt som gör mycket av det som vi har sett alla misstag i historien skett i form av när det gäller att ta människors fokus bort ifrån Bibeln och till något som man till det yttre ser fint ut och man låter bra och det ser kristet ut, så att säga, eller gott och ut, men när man tittar närmare och jämför med Bibelns beskrivning och Guds lag här i den här bemärkelsen i 1800-talet där de var i den situationen, så märker man att det är mycket ifrån det Amerikas inflytande globalt och beteende politiskt som drar våra tankar och våra beteenden bort ifrån Bibelns upphöjda principer och Guds karaktär.
Sen är det viktigt också på något sätt att förstå historien här i. För jag menar, vi har tittat på historien i Amerika tidigare, hur den att de kristna som kom från reformationen i Europa, som hade gått igenom en reformation och hade sett hur annat det hade förändrat deras liv och hade gett dem nytt hopp och en ny erfarenhet. Att själv inom de europeiske kyrkene vi ser i den engelske kyrkene, ikke minst, hvordan at det begynte å bli en forfølgelse, og hvordan at de her kristne som ønskede at leve ut sin tro og sitt samvete, de fikk fly, Och hurdana där med är också beskrivet i profetien, liksom vad som en rättning för dem, då öppnade upp och gav dem en friställe.
Riktigt, ja.
Och när vi tar Amerika i början, då var det ju en konstitution och ett grundlag som egentligen la mycket till rätte för att det här borde ha varit en nation med frihet, med religionsfrihet, ja, med möjligheter. Så vi ser ju på något sätt en ändring också som ja, vi ser i texten, att världen från något positivt ändras till att bli ett bild. Riktigt, på ja, det djur, ja, som du beskriver, ja, som en från historien, ja, som en förföljande makt. Så det ser, ja, ju ett ändring här som är intressant, ja, ja, och viktigt att ha med.
Så vi må konkludera med att Amerika har varit en välsignelse för världen i flera hundra år. Ja. Och folk som har varit förföljda över hela kloden, de har flockat sig till Amerika som en magnet. Och man kan kritisera Amerika på många måter, men alla vill till Amerika. Mm. Ja. Så man kan inte säga det samma om Nordkorea eller andra stater i denna världen.
Och det är ju på något sätt historien som upprepas igen här. Ja. På samma sätt som någonting som har börjat bra, ett system, en makt, en nation eller vad det nu är, en idé, en reformation eller vad för någonting är. Med tiden, när man, så tenderar vi människor att tappa vårt fokus på vad Gud har sagt och hela tiden utvecklas i vår tro och i vår relation med Gud baserat på Bibeln. Och vi vänder vårt fokus snarare till världsliga makter, mänsklig auktoritet. Och precis som medeltidskyrkan blev en blandning utav religion och politik, religiösa makter. Innan,
när vi går in och tittar på Amerika i grundlagen och det begynnande, då var man ju väldigt uppmärksam på att man försökte separera kyrka och stat. Mm. Att det här skulle vara två separata makter, att man skulle ha fullständigt samma möjligheter i offentlig gärning om man skulle väljas in i olika positioner, att det skulle inte vara baserat på din religion, inte att man skulle liksom, vi såg ju på det tidliga historien det här med att man gör bort med att man måste tillhöra kyrkan för att kunna ha ett offentligt väv.
Och det med bakgrund ifrån vad som hade hänt i Europa och deras erfarenhet när man utvandrat från Europa och sagt, nej, det här fungerar inte, och än mer det är konflikt med Bibeln. Ja. Vi ska inte tvinga andra till att tro och tycka och tänka som vi. Nej. Utan Gud har gett oss alla en fri vilja att själva basera vår tro, personliga relation med Gud på hans ord.
Och det är viktigt att ha det här med sig och också se det i historien. Och därför kan det också även idag vara lite svårt ibland kanske, för att det som beskrivs här är ju fortfarande något som ligger i framtid. Att vi ser här en ändring som kan vara svår för oss på något sätt liksom att ta tag i, för att fortfarande är USA och Amerika ju den makt som oftast hålls fram som värna liksom beskyttar av friheten och demokrati och religionsfrihet och alla de här saker som vi tar för givet som positivt. Men vi ser alltså här ett bild av att det här kanske börjar att ändra sig och att de religiösa makter på något sätt ska få ett överhand.
Ja, och samtidigt så är det ju också en successiv övergång i alla de här sakerna. Ja. Så våra beteenden och tankar och tror övertygelse ändras inte över en natt så ofta. Ja, ja, ja. Men där ser vi ju redan idag, tycker jag, en uppfyllelse av vad vi ser i Uppenbarelseboken 13. Av att ett inflytande som kommer in och påverkar mina tankar och mitt beteende. Som lätt kan leda fram till så småningom mer allvarliga saker. Ja. Jag menar, den, bara för att se det ideal och den livsstil som kommuniceras, inte bara politiskt, men alla Amerikas kultur, av när vi ser filmer, musik, idoltillbedjan och så vidare, kommuniceras ju över hela världen, där vi idag på något sätt förbereds i tankar, beteende, utseende och vad vi lägger våra pengar och energi på, av att lullas in i någon typ av
väldigt styrande makt.
Ja, precis. Och vara beredda på att det här är liksom det jag vill eftersträva, det här är det bra, det är något fint, det är något hållbart, ger oss ett bra samhälle och så vidare. Och jag mår bra och jag Ja, det smakar bra, det känns bra, det hörs bra och så vidare.
Och då är det viktigt här att förstå att när vi pratar om att den här makten ska göra en bild av det tydliga ljudet. Vad är det som gör den här bilden? För här har vi en makt där vi har klart separation mellan kyrka och stat. Men i den andra makten var det inte det. När vi tittar på romerkyrkan, då var det ju en direkt... Det var en blandning av de två, ja. att det var både kyrka och stat tillsammans, ja, som gav dem den otroliga makt som den påvekyrkan hade i hela medelåldern. Ja. Det var ju för att de två var ett.
För 100 år sedan och mer än 100 år sedan så var det väldigt urealistiskt att dessa tingene kunde finna sted. För Amerika introducerade i världshistorien ett nytt typ av politiskt system som var byggt på att stat och kyrka, religion och stat skulle separeras. Fullkomment. Det skulle fullständigt separeras. Och inte nog med det, det kan man ju se den franska revolutionen också kom fram till. De hatet ju religion. De utslättet religion. De ville inte ha religion. Men i den franska revolutionen så satte de inte upp den kristna tro som ett ideal för människorna. Det gjorde de i Amerika. Det är judeokristna
budskap. Om man hade klar religionsfrihet till att välja religionen. Ja.
Och så skulle det vara, och så var det baserat på protestantisk filosofi, tankegång. Mm. Inte katolsk tankegång, men protestantisk. Så därför var det överväldigande flertal av protestanter i Amerika. 95% i begynnelsen av protestanter.
Varför är det så viktigt med den här separation av kyrkan och staten om vi ser historiskt på det?
Jo, det är helt upplagt att hvis du letar genom historien så ser du att där hvor uskyldiga människor har blivit drept på grund av intolerans, där är det väldigt ofta religion som har förorsakat detta. För hvis du smälter samman religion och politik så får du blod. Du kan gå till den islamska världen idag, gå till Afghanistan, gå till Iran, gå till Saudiarabien, hvor religion och stat är smältet samman. Och hvor folk blir drept på grund av sin religiösa overbevisning.
Ja, det såg vi hela mörka medelåldern i kristendomens namn. Ja. Annat, vi har sett på hela historien i de här program vad resultatet blev av det här.
Ja, så det är klart att det är ett fundamentalt princip i förnuftig moderna politik. Det är att separera religion och politik. Det må bara separeras, eller så blir det blod. Mm. Så disse som etablerte den amerikanske grundlov, de hadde i minne den forfølgelsen som Europa hadde vært utsatt for i århundreder, og de ville for enhver pris forhindre dette. De elsket frihet, de elsket å kunne tilbe Gud etter sin samvittighet. Faktisk talt så var veldig mange av de som skrev under denne her erklæringen, de var litt småliberale, hvis vi skal bruke det uttrykket. De var liksom ikke helstøpte bibeltrokristne. Mange av de faktisk talt, de var litt skeptiske til Bibelen. Och det styrker ju bara hela saken, för de förstår att vi måste skilja stat och religion.
Och det är ju något av det som vi börjar se idag, om man säger när vi följer i debatten i Amerika, den skillnad att religionen eller de religiösa grupperna, kristendomen, både från den katolska och protestantiska sidan i Amerika, begynner ju att försöka påverka mer och mer i den politiska debatten.
Riktigt, ja.
Gå in i det senaste presidentvalget vi har sett, så vi har igen en väldig involvering från religiösa grupper. Vi ser det i frågor som tas upp i politik omkring många olika saker som man tar upp, och man försöker komma in med sin kristna värdering och vill ha laggivning omkring det. Och där ser man ju att man försöker få ett annat bas.
Och George Bush den yngre, han pushar ju detta fram på en måte. Han var liksom born again kristen däröver. Och han inkluderade kristna kyrkesamfund och till samarbete. Och samarbete utvecklades till att bli ganska intimt, hvor det skulle överföras pengar och allt sånt nu. Och många protesterade på detta. Det blev allt för intimt detta förhållande. Så hvis Bush hade fortsatt så kunde det lätt ha smält samman. Demokraterna generellt är mycket mer skeptiska till denna sammanblandningen än republikanerna. Därför är det att de fundamentalistiska kristna i Amerika, de stämmer huvudsakligen republikansk.
Och det är ju därför som Gud, han vet ju vad som kommer hända. Att de onda makterna kommer försöka dra oss bort ifrån Gud, hans kärlek, hans frälsningsplan för oss. Så han varnar ju för de här sakerna. Här ställs Guds auktoritet i konflikt med människors auktoritet, mänsklig makt, mänskligt inflytande och så vidare. Och där får vi valet. I budskapet, det är den tredje ängens budskap, kallar ju just världen till
det är en folk att, om auktoritet.
Precis. Ja. Varning för att ta emot det här vilddjurets bud och mänsklig makt och auktoritet att följa det systemet kontra att följa Gud och hans lag och hans kärlek.
Om vi då förstår från den diskussion vi har haft och från studiet att texten här och boken tar ju upp samma att det formas en bild på det tidliga djuret, att det har mycket att göra med just det sätt som djuret opererade med sammanblandning av politik och religion, alltså stat och kyrka som var sammanblandat i ett. Ja. Då leker det alltså mycket i samma det, att när vi ser att det ska komma ett bild till det, så kan vi förvänta att det bild på något sätt igen är en sammanblandning av religiösa och politiska krafter i Amerika som ska forma det här bild. Och då kan vi ju förstå det här med när vi börjar titta på texten i både kapitel 13 och 14 att det ska ha en makt till förföljelse. För en blandning av det som du säger, då ger det nästan alltid förföljelse annorlunda tänkande.
Ja.
Och det är ju den samman som är viktig för oss att se här, att på något sätt så ser det en förändring som blir i ett håll som kan gå över och bli väldigt förföljande annorlunda tänkande. Och då är det ju viktigt att vi förstår den nästa delen. Och när det pratas om ett märke, vad är det här märket då som refereras till? Hur kan vi förstå det här?
Du vet, precis som vi studerar Bibeln i övrigt, där vi inte förstår saker helt och fullt, eller som kan vara klura att förstå, så söker man gärna i andra ställen i Bibeln där Gud har talat om liknande saker och kanske gett mer ljus om det. Ett sådant exempel är just lammet. När vi läser om ett lamm som vi just gjorde i uppenbarelseboken, så kan vi förstå ifrån Johannes kapitel 1 och vers 9 att lammet är en symbol på Jesus. Vi jämför text med text så ser de här förklaringarna med varandra. Och det här pratet om ett märke i pannan och i handen är ju inte bara i uppenbarelseboken det står, utan samma typ av ord, samma typ av språk beskrivs redan i gamla testamentet. Där Gud också vill att vi ska ha någonting i pannan och i handen. Här ser vi återigen den här stora striden och konflikten där vilddjuret försöker påtvinga något i pannan och i handen medan Gud inbjuder oss att ha något annat i handen och pannan. Och det hittar vi i femte Mosebok kapitel 6 där. Och det här är tillbaka till det Gud, det vi pratade om i förra programmet, det Gud gav mänskligheten de 10 buden, hans lag, hans principer för hållbara relationer med Gud och varandra. Och där beskriver han, efter att han gett mänskligheten de här buden, så säger han i vers 5 i kapitel 6 där, femte Mosebok kapitel 6 och vers 5, så står det: och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig ner och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Här beskriver Gud sin plan, sin önskan. Och här handlar det om att han vill att vi ska ha hans lag, hans ord, hans kärleksprinciper ska vara i vår panna och på vår hand.
Och då är det ju intressant, för alltså det här är ju inte en fysisk litterär beskrivelse som vissa ortodoxa judar tar både idag och den gång, var man helt enkelt, och du ser det idag på bilder, man binder på en liten låta med byten och sätter på pannan. Det är inte det som snackas om här.
Nej, alltså vi förstår ju det från sammanhanget och också Jesus undervisning speciellt om hur Guds lag är inte någonting som ska vara på tavlor av sten eller i något yttre som vi bara bär med, utan något han vill att vi ska ha i oss. Okay. Här så står det också, du ska lägga det i ditt hjärta. Det handlar ju inte om att ta en liten bit av Bibeln och operera in hjärtat på något sätt, eller sätta den på handen och pannan, utan här beskrivs en princip av att det jag tänker på, det som är i pannan och det jag gör, det jag gör med mina händer, som, det ska vara centrerat i kring. Det ska följa Guds lag, Guds principer. Och det kommer synas i oss. I det evangeliet beskriver av att om vi har en tro på Jesus så kommer det ta sig uttryck i vår livsstil. Mm. Vilket vi sett genom historien av människor som har följt evangelium och Bibelns sanning, så har det också påverkat deras beteende. Det har centrerats deras tankar, deras känslor, deras gärningar, deras handlingar. Guds önskan är att det ska vara vårt centrala fokus i frälsningen. Att acceptera vad han har gjort för oss och låta han göra ett speciellt arbete i oss. Där vår karaktär formas efter hans lag och hans kärleksprinciper. Och det tas uttryck i tankar och handling.
Det är en otroligt stark parallell till det som står i Uppenbarelsen 13.
Verkligen.
Väldigt stark. För det står alltså på hånda och i panna. Mm. Och ett tegn och ett märke. Jag tror i någon översättelse så står det märke. Mm. Och någon står det tegn. Så det är ett kännemärke, ett kännetegn.
Så vi har alltså här två motsättningar av märke som är ett från Gud och ett från viljuet som nämnas här.
Och vill vi vara specifika där så är det ju saker i Guds lag, i Guds tio bud som bud som utmärker sig på ett sätt som på något sätt identifierar vem givaren till lagen är. Och det är ju återigen sabbaten. Mm. Och där är den kopplingen till de tre änglarnas budskap som uppmuntrar till tillbedjan av skaparen återigen. Och intressant att Bibeln beskriver i Hesekiel kapitel 20 och vers 20 så beskriver Gud hans sabbater just som ett tecken mellan skaparen och de sanna tillbedjarna, de som följer Gud, hans folk. Där står det så här: håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Och i vers 12 så står det också i Hesekiel kapitel 20: jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem för att de skulle inse att jag är Herren som helgar dem. Bibeln beskriver att sabbaten blev gjord för människan. Inte en speciell grupp människor. Inte en viss nation eller etnicitet, utan Gud gav den välsignelsen till alla människor i skapelsen. Adam och Eva var människor. Israel fanns inte, judarna fanns inte. Och Gud gav det här som en välsignelse till oss alla. Och här beskriver Gud att han vill ha den relationen att Guds folk, de som verkligen tror på honom, de som baserar sin tro på vad han har gjort och vad han vill göra för oss. Det kommer synas. De så att säga sanna tillbedjarna syns i ett tecken, ett yttre tecken av att hederhålla Guds sabbater enligt vad han beskriver här. Och det är ju inget konstigt för alla kristna som älskar Gud vill ju följa hans bud. Problemet är i sista tiden att just ett bud har attackerats speciellt av antikristmakten. Och därför blir sabbaten ett uttryck för just de som förnekar antikristmaktens auktoritet och antikristmaktens tecken och tar emot hellre skaparens tecken. Nu, det hade ju teoretiskt kunnat vara något annat bud det handlar om, men nu har Bibelns profetior talat om att det här kommer bli den sista konflikten. Just för att det identifierar Gud som skapare och värd tillbedjan.
Nu sitter vi då på, och det är intressant som du tar fram här, hur denna Bibeln själv beskriver sabbaten som ett tecken. Vi står ju på lite grann sist också hur den att sabbaten över tiden eller historien hade blivit ändrat, hur den att påvemakten ändrade på sabbaten till söndagen. Hur han beskriver de själv söndagen i relation till hela den här snack?
Jo, vanliga kristna som man möter på gatan, hvis du spör de om varför de håller söndag, så vill de säga att Jesus stod på den första dagen i uken och det var den första traditionen i den kristna kyrkan, och de första apostlarna de höll söndag, även om det är inte något bevis för det i Bibeln. Någon katoliker vill också hävda det idag att man håller söndag för det att de første apostlene gjorde denne forandringen av praktiske grunner, selv om ikke det er et fnugg av bevis for det. Veldig ofte i katolske katekismer så vil man se hva kirkens autentiske lære er. Og derfor kan det lønne seg å kikke på en del slike katekismer. En berømt katekisme er The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Den er her fra 1928, men jeg vet også at den ble trykt opp igjen i 1977. Så den skulle representere det som den katolske kirke står for. Så hvis vi går til dens, ja, før vi går så langt, så står det her imprimatur. Og det betyr at den katolske kirke har godkjent dette som sann og ren lære. Ja. Så skal vi se hva de har å si om det med sabbaten. Og jeg drister meg til å oversette sånn i farten. Vi forsøker det, ja. Det tredje budet, så de, som du sier, så refererer de til det som det tredje budet, men i tidbudsloven så er det jo det fjerde budet. Så står det, hva er det tredje budet? Svar. Det tredje budet er, husk på å holde sabbatsdagen hellig. Spørsmål, hvilken dag er sabbatsdagen? Svar, lørdag er sabbatsdagen. Spørsmål, hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag? Svar, vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den katolske kirke i et kirkekonsilie i Laodicea 336 etter Kristus overførte helligheten fra lørdag til søndag. Spørsmål, hvorfor lot den katolske kirke søndagen komme i stedet for lørdagen? Svar. Kirken satte søndagen i stedet for lørdagen fordi Kristus ble reist opp fra de døde på søndag, og den hellige ånd kom ned på apostlene på en søndag. Så det er rasjonale for
å... Så da gir man sitt eget svar på, men hovedpoengen er vel at de kjenner de har en autoritet til at endre på Guds ord og Guds lov.
Ja, i noen katolske kirker, kilder, så kan man faktisk talt lese uttrykket søndagen er vårt autoritetsmerke. Det er budskapet man får ut av det. Søndagen er vårt autoritetsmerke. For de hevder at Guds lov er jo det helligste og edeleste som finnes i denne verden. Og det at denne kirken kan komme og forandre Guds lov sånn uten videre, og at hele kristenheten følger efter dem på det punkt i ettertid, det betyr at den kirken må ha supermakt og makt ifra Gud. Så de bruker dette som et bevis for deres suverene makt som de får fra Gud. Nå er det ikke mye tid igjen, men et veldig godt eksempel er denne avhandlingen til Samuel Bakayoki fra det Pavli Gregorianske universitetet i Rom. Og han var den første ikke-katolikken som studerte ved dette prestigeuniversitetet til jesuitordenen. Og han var visstnok den siste også der. Han skrev en doktorgrad om forandringen fra sabbat til søndag. Og denne doktorgraden ble vel mottatt på det universitetet. Og den ble trykt opp på universitetets eget forlag. Han fikk en belønning eller en pris av paven selv, en gullmedalje for sin bragd. Og de var så glad for denne avhandlingen som beviste at det var kirken som forandret hviledagen fra lørdag til søndag. Ikke i Jerusalem, men i Rom. Ikke på Jesus tid, men 100 år etter Jesus tid. Og den har også imprimatur, denne avhandlingen, som er et vitenskapelig historisk bevis for at det var i kirkehistorien at forandringen fant sted, og ikke i bibelhistorien.
Og vi ser jo også i beskrivningen i kapitel 13 i Uppenbarelseboken, så ser vi just en speciell attack ifrån de onda makterna emot Guds, specifikt Guds första bud. Det står där att de här makterna ska få människor att tillbe draken till och med. Alltså en attack mot första budet. Istället för att tillbe Gud så tillber man något annat. Draken som en symbol på Satan. Det står där att de här makterna fick en mun så att de hädar Guds namn. Och att de också bygger den här bilden, en avbild. Och man tillber den istället. Det är en attack mot första, andra, tredje budet i Guds lag. Och sen kommer en beskrivning på ett märke som den påtvingar andra. Det finns stor orsak att tro att det är en attack emot det fjärde budet enligt de beskrivningar som vi ser här. Där de här makterna i Uppenbarelseboken 13 förväntas attackera de första fyra buden som beskriver människans relation med Gud. Där det fjärde budet, eller vilddjurets märke, lyfts fram som en testande fråga i den tid som ligger framför oss. Så,
det kokar ner i dag, det är ju, ska vi följa Guds bud eller ska vi följa människors tradition?
Ja. Och då är vi ju tillbaka till om man säger här in i kärnan i reformationen.
Ja.
För på ett sätt kan vi ju säga att det är ju inte en fråga om i sig själv lördag eller söndag. Nej. Det är en del, men kärnfrågan som ligger under det och som är mycket djupare är ju inne i kärnfrågan i själva reformationen. Ja. Och det är att reformationen hävdade Bibeln och Bibeln ene alene är vår auktoritet för tro och lära. Och det var det som gjorde reformationen till det den var genom hela tiden och som kristna i all tid efter har byggt på var ju det som reformationen gav vidare till oss. Och det är det som egentligen görs till angrepp på i det här, att man börjar att ta en annan auktoritet igen. Precis som man gjorde under mörka medelåldern med att säga tradition eller kyrkomöte eller någon annan auktoritet och ställa den över Bibelns auktoritet. Och det är där att frågan om lördag eller söndag blir relevant, är ju relevant i relation till den underliggande frågan om Bibelns auktoritet i motsättning till människors auktoritet.
För där är det ju enligt Bibeln det enda som skiljer den sjunde dagen ifrån de andra dagarna i veckan är ju Guds ord. Att Gud har sagt den är helig och välsignad. Det är ju inte så att det blir några speciella fyrverkerier just den dagen eller att jag känner ett pirr i magen, utan det enda som skiljer den dagen är ju att Gud har sagt, det här är min heliga dag.
Och det får vi sätta punkt för idag. Vi kommer att fortsätta diskussionen om en vecka. Och det som jag tycker är jätteviktigt att hålla fram för oss i det vi avslutar här idag är också det som Kenneth tog fram med att ställer du frågan om varför håller du söndag, skulle de flesta svara att det är för att Jesus hade ändrat på det eller han stod upp på den dagen. Otroligt många förstår inte historien. Det gör inte en skillnad, men det gör att Gud har ett ljus som han begynte att låta skinna för kristenheten under 1800-talet och som kommer att fortsätta att skinna och ljusa upp och ge oss kunskap om hans vilja och vad det är Bibeln egentligen säger. Och det ska vi fortsätta med nästa vecka. Vi ska se på Bibelns ord och vi ska se på vad det är Gud vill för oss i det vi önskar som ständigt kristna att följa Guds ord, följa hans bud och önskar att se framåt mot det hoppet som har borat oss genom historien. På återseende nästa vecka.